Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag, Daniela, sitter med Tove här såklart.
Ja, hej.
Vi sitter i Fredriks studio. Hej Fredrik.
God dag, god dag.
Vi har två gäster idag. Tom Sjöstedt, välkommen.
Tackar, tackar.
Och Stefan Ekengren.
Hej, hej, hej.
Hej. Hej. Båda två kockar. En årets kock. Du har aldrig varit med i årets kock.
Jo, jag har varit med.
Du har varit med också. Förlåt, jag har redan tabbat mig.
Ja.
Igen. Vi ska prata lite om en massa olika saker. Lite roligt för sociala medier. Om eran nu mytomspunna livesändning. Som jag
absolut
inte hade nöjd att se, men ja, som jag då såklart har hört om.
Jag såg den. Jag såg den. En av dem i alla fall.
Ja, jag såg någonting, men jag vet inte att den var live.
Jag hade turen att få en av dem få lyckliga.
Det största problemet är att vi själva inte har sett den.
Nej, vi har ingen aning om vad som hände.
Jag kan berätta.
Tove kommer återberätta hela livesändningen och göra en reenactment här med Fredrik. Vi kommer också prata om trender, årets kock såklart och fine dining idag. Sen får vi se vad mer det kommer upp. Det är spännande.
Ja, absolut. Det är spännande.
Och för er som inte vet så är ju Tom Sjöstedt ägare och kock på Lilla Ego.
Stämmer bra det också.
En av våra favoritrestauranger. Och Stefan är på Hantverket nu.
Absolut, ja.
Och vi har inte hunnit dit än. Det är någonting vi ska göra.
Tidigare Görvens slott.
Ja,
och
ja.
Också, du har också en blogg på Besöksbil.
Absolut,
och,
ja.
Och krönikör i går med.
Just det, just det.
Stort.
Jajamän.
Vilken CV.
Ja, verkligen.
Ja, men ska vi köra igång med sociala medier? Ja, vi har redan värmt upp lite grann här, känner jag.
Ja.
Vad hände där egentligen?
Nej, allt var ju ett stort missförstånd, kan man säga. Jag nej, men vi var uppkallade att köra. Vi var på Maemo. En då trestjärnig restaurang. Vi bestämde oss, vi hade aldrig käkat trestjärnigt nordiskt förut, så tänkte vi åker dit över bara dagen, höll på att säga. Men kvällen och pang, äter och åker hem på morgonen jättetidigt. Och sen uppkallade köket och skulle jag för första gången i mitt liv göra en sån händelse. Jag fattar inte det riktigt grann. Och så råkade då flippa över telefonen på att göra en livesändning då, som jag filmade grabbarna i köket där. När 10 personer stod med pincetter och plockade harsyra.
Ja.
Sjukt destruktivt.
Ja,
förmodligen jättedålig livesändning. Ja. Men sen fattade inte vi att vi var live.
Nej, för då kom det en massa medierna till dig där och bara, ja, att du är live, Tom, du är live.
Så gick jag runt med telefonen och filmade mina fötter och vi pratade. Vad fan hände med telefonen? Vad hände med
Men händer? Jag tänkte på, ni gick ju ut och så la ni ut en på Instagram. Så här, vi kommer gå live.
Klockan 12 sen efter
klockan
det här.
Klockan 12. Ja. Så, och det var, måste ju varit efter detta då.
Ja, det var efter. Vi hade ju, middagen var ju inte jätterolig. Alltså så. Eller vi hade ju kul. Men ja, vi försökte ju, när vi kom på det här, var det ju middagen brutalt rolig.
Ja,
det
var
det. Varför var middagen inte rolig?
Nej, alltså det var ju, alltså vi hade ju trevligt. Men hade åkat på fine dining och när det är väldigt så här stelt och
regisserat liksom.
Regisserat och halvfalskt och hela biten, så orkar vi liksom inte med riktigt, utan drack vi massa vin och tog in massa konjak och sprit och sen bestämde oss då för att köra live då 23:59.
Just det, 23:59.
Så då skulle recensionen komma 23:59, så då laddade vi upp då på Instagram och så att 23:59 går vi live liksom. Det var det som var själva grejen. Det är det som de flesta har sett då, tror jag liksom, att
när, ja,
vi går,
det var det
när vi går live 23:59.
Och det var mycket grejer, för grejen var, man fick ju ingen mat heller på Miami, så var man tvungen att gå och käka kebab efteråt, och det var en del av det här liksom, att vi skulle leta ett kebabställe också.
Jag tycker att det var en ganska stor del av själva
livesändningen. Ja, ja.
Jag kan ju berätta, det börjar ju med att det är ju du som sänder, ja. Vilket innebär att Stefan är ju typ i bild hela tiden. Och Stefan, det känns som att Stefan inte riktigt, först dricker du öl.
Ja.
Jag vet inte riktigt hur många öl du druckit, men inte kanske riktigt sådär.
Det är helt nykter.
Och det här är efter.
Och det här är efter
med
Miami,
ja. Med Miami.
Ja. Ja. Och sen så ska ju du då försöka få Stefan att göra recension av Miami, vilket han inte riktigt gör, utan snarare går in och pratar om den här kebabberian som ni ska göra. Och det är liksom det själva. Du springer alltså efter Stefan och försöker få honom att få Stefan säga, jag är så hungrig, jag måste äta. Och sen slutar man på sina fötter. Och du har ingen aning om hur man ska stänga av den här livesändningen.
Nej, precis. Nej, men det blir lite, problemet blir ju att när vi satt där och pratade på Miami, hur vi ska göra det här, vad vi ska prata om och liksom vad vi ska göra här intressant. Och sen då när det väl blir då live, då känner jag att Stefan spänner sig. Han vågar inte säga vad han tycker. Det är det här problemet med de flesta människorna. Att...
Ja, och det är ju själva essensen av det här med sociala medier. Vi kommer in på det. Att egentligen så är det ju så att det blir ju så lite grann att man kanske inte, det är inte så att man behöver kräka ur sig allt vad man tycker så, men man vågar eller kanske inte känner för, eller har respekt för, man har respekt för alla yrkesmänniskor så här. Man kanske inte liksom vill säga exakt vad man tycker alltid. Det är det som kanske blir lite grann problemet som vi pratade om innan här med sociala medier, att man
man hyllar hellre än
och sådär, och det, alltså, det är inget fel egentligen i det, egentligen så är det ju inget fel i det, men det leder ju till att det blir ett ganska nyanserat liksom spel på sociala medier. Det är ju det som det blir. Och nu ska vi liksom ta det blir ju färgning av det här just i det här läget också, även fast det här var jävligt spontant.
Men det måste ju ändå vara lite känsligt att som kock,
absolut, alltså
kritisera en kock som jag,
ja, men du kommer, är en
kollega.
Ja, absolut. Kommer ju osökt in på, så Tom, du var missnöjd över att Stefan inte vågade recensera Miami, så då la du upp på Instagram.
Ja, då recenserar jag det. Och jag ska först säga, jag skulle kunna prata om Emma hur länge som helst, men...
Ja, men jag var ju faktiskt där en dag innan.
Men först ska jag säga, det var ju alltså några, två, tre absolut topprätter.
Ja, det var
brutalt jäkla bra rätter. Sen var det väldigt mycket som var sjukt onassocierat och obalanserat och jättekonstigt. Och så var det några så riktiga dåliga rätter som man bara undrar vad fan som händer. Mm. Men överlag så känns det här liksom, man går på en stjärnkrog, vi betalar 12 000 norska kronor för den middagen då, ja. Två flaskor vin och lite konjak och lite grejer. Ja. Och de börjar babbla då om Norge och det här är bara, det här är norsk kultur och bla bla bla. Och sen börjar de säga, ja, man är man på moderjord på finska. Där börjar man tappa mig lite grann. Mm. Man, vad menar ni nu?
Mm.
Och sen till första rätten då liksom, då kommer in den här får eller lammbuljongen, ja, med kol, då. Lammkoket.
Fårikål
liksom, ja. Absolut. Och en jätteutläggning om det här liksom, hur man är då i norsk matlagning tar hand om lammet, man bakar det helt, man tar ner och bla bla, och till sist sista dagen får man buljongen. Jättefint. Men då frågar du Stefan, men lammet då, kommer det sen då i menyn eller vad gör ni av det?
Ja.
Och hon har ingen aning. Hon blir knallröd, vet inte vad hon ska svara. För någon lamm finns ju inte.
Nej.
Så att allt blir bara så här, en storytelling om någonting som är inte på riktigt.
Mm.
Och där tappar vi oss ännu mer.
Ja,
och där börjar vi bli lite så här småirriterade.
Ja,
som det är nästan bostads alla då fine dining-restauranger. Att det surrar så jävla mycket liksom, men...
När det är välregisserat, och hon drar den här utläggningen om den här fårkålet där, och man tänker så här, ja, nu kommer det, för det här var första serveringen då, nu kommer det liksom, antingen så kommer då lammet senare in i serveringen så att det finns en tanke med det här, alltså att storyn håller då.
Ja.
Men det gör det inte, för vi fick ju se menyn och vi visste ungefär vad som skulle ske, vi såg hur de andra åt oss och satt bredvid, det var ju liksom ren då till varmrätt då, till exempel, eller det kunde ha varit får eller lamm, ett annat, det behövde inte ha varit varmrätten, men... Och då dricker vi den här buljongen då, och då är det kontentan av den här, ja, hon pratade om det säkert i 3-4-5 minuter om det här fårikål liksom. Mm. Då drack vi buljongen, så var det klart sen. Sen var det fårikål. Och då kan man tycka så här, då är det stort och härligt, och där blir det ju då, var är den stora gastronomin liksom? Det är så känner man lite grann. Vad är, det är ju det som man sitter och irriterar sig på då liksom, att då kan man ju nästan bli mera, då kan ju jag tycka, eller med den här renen som kommer in då med tre skivor ren och lite lingonsås då. Och då ska det vara en gastronomi som ska liksom vara nordisk och det ska vara i framkant. Men det finns ju liksom, då blir jag nästan mer imponerad av Paul Bocuse som gör rätter, alltså nu säger jag inte att det är bättre, men det är i alla fall rätter, det är maträtter, komplexa maträtter. Och det var en buljong som man dricker, det är jättehärligt, jättefint, jättestort, men
Men det roliga är väl också
liksom, är det trestjärnigt liksom?
Hon har aldrig fått frågan förut, för ingen bryr sig ju. Nej, alla tar den här ballongen och dricker, och så helt plötsligt tycker vi det är intressant att veta vad tar lammet vägen. För att det här är ju liksom varit en tre dagars process. Hade hon sagt såhär, du vet ju upp det till P-mat, alltså, då hade jag varit nöjd.
Ja, jag också, men
just när hon inte vet, för att det är så regisserat och hon vet exakt vad hon ska säga. Men så kom det en liten, eller inte kritisk, bara
nej,
fråga.
Bara fråga liksom.
Ja, men vi gillar ju mat, vi gillar ju tänka.
Men hon tog inte reda på det sen då?
Nej, de hade, hon hade ingen aning. Nej, hon var knallröd.
Det tycker jag är lite, ibland så tar de reda, man har frågat så tar de efter.
Nej, men sen såg vi inte henne mer. Hon var ju förnärmad.
Men det har ju varit en trend då. Jag undrar så här, vad tror ni den här trenden kommer ifrån? För att det har ju inte alltid varit så här inom nordisk matlagning. Nej. Vi har ju aldrig presenterat mat på det här sättet. Eller, vi har inte haft fine dining-restauranger på det här sättet. Det började ju någonstans. Mm. Började det med Noma eller började det med liksom...
Nej, men det blir så här, det som är lite grann som egentligen är här, alltså, det ska jag också bara säga här nu att det finns ju, alltså, det är ju inte så att vi sitter på alla höga och har svar på de här frågorna sådär, men det är klart att den här råvarufokuseringen och det här enkla, grunden är ju det bra att man pratar producenter och man är nära bönderna, så att det finns ju egentligen inget fel i det, men det har ju också lett till att så fort man gör mer än att steka köttet och göra lite sås, då är man för krånglig och då gör man det för hårt och för mycket. Och så som jag har vänt mig mot, det har vi pratat om, jag och Tom också, som jag har vänt mig mot, då har man, när du frågar var det kommer ifrån, ja, då ska man liksom jobba nära bonden och man ska liksom jobba på ett sätt som man gjorde förr i tiden, då var det enkelt. Så, det här har ju vi pratat om förut också, att det var ju inte enkel matlagning förr i tiden, det var ju jättekomplicerade maträtter. Man var ju tvungen att göra oerhört komplicerade maträtter för att det ska bli stor gastronomi i hemmet då, så att säga. Och då refererar man liksom till någonting att man lagar mat som man gjorde förr i det nordiska köket. Det var inte enkel matlagning förr i det nordiska köket. Tvärtom, det var ju oerhört komplex matlagning. Och då faller ju storyn igen. Liksom.
Ja, alltså,
då serverar man en rennyttefilé då till varmrätt som är enormt bra, den rennyttefilén, med en sås med lingon. Punkt.
Mm. Och det är 15 gram, och där tar vi vår flaska rödvin till det här.
Då kommer liksom rödvinet in där då. Och då ska vi äta liksom rödvinsmaten. Och då undrar man, jag skulle vilja veta hur man resonerar. Jag menar, hade den renen serverats på Stadshotellet i Köping en lördagkväll och vi hade suttit och käkat där, så hade vi bara, alltså vad fan är det här? Jag var i Köping i helgen och, men nu sitter vi på Miami på trestjärnigt och får tre skivor ren med lingon, och då ska vi sitta och bara, du vet, och bara liksom sväva iväg. Det är ju det som är lite grann grejen liksom.
Men finns det också en connection här, för att en kock som jag jobbar med, han drog den här parallellen att skandinavisk, folk säger alltid så här, utlänningar säger så här, ja, men skandinavisk design, den är så enkel och svan, och alla hem är vita och vackra, men så säger han så här, men gå hem till din mormor, hur fan ser det ut där? Ja. Skandinavisk design, det tror jag inte. Det är liksom, det är pinskolar och det är furu och det är grejer liksom, och det är massa grejer. Att det är lite samma sak så här, helt plötsligt så är den nordiska matlagningen, den är så här, ja, men som du säger, det är tre renskivor med lingon liksom. Det har aldrig varit så. Det har varit en rotmos och en fläsklägg.
Men kan man inte, jag menar, det är en dining-restaurang eller när man serverar 20 rätter och så, det kanske blir svårt att...
Jo, då men kanske man serverar 20 rätter
en
då?
Liksom. Måste man servera? Är det liksom en helhet?
Ja, absolut.
Det är en helhet.
Men jag tror ju, inne på dig, Daniela, där tror jag att det här är ju från... Men Noma känns ju någonstans liksom som... Det var ju där det startade och vi var ju där ganska tidigt, kommer jag ihåg. Jag har varit där flera gånger då. Men där var det fortfarande rätter, maträtter.
Maträtter,
det var ju inte liksom fokuserat på morot, så låg det morot, utan det var ju ändå, det var ju grejer. En otrolig härlig tanke och väldigt fint. Jag har aldrig varit så imponerad i hela mitt liv. Det var ju som en jävla käftsmäll, man fattade ju ingenting. Man var ju helt blown away.
Ja. Men jag tycker fortfarande att det är så på Noma. För sist jag var där, då fick man ju en hel anka som man skulle äta med sallad. Och
ja, det blir ju komplext liksom, ja.
Men problemet är också blivit att ska man äta då nordisk gastronomi eller skandinavisk, då ska man måste till Köpenhamn. Allt annat är ju egentligen bara kopior om man verkligen tänker efter. Det är ju där det har startat. Det är där de är vassa. Alla kockar som jobbar på Noma, de är ju runt på nya restauranger och har med den här influensen. Allt annat är ju egentligen bara konstigt. Nu är jag stenhård här i min dragning. Men,
men
Köpenhamn är ju det som gäller om man vill äta det nordiska köket, säger
absolut.
Jag.
Ja, absolut.
Du ska inte upp liksom någonstans.
Nej, men jag håller med.
Och det här är ju också skapat, om man ska prata liksom till trend. Alltså, nu är det inte den trend. Jag tycker ju lite grann att det har liksom lite grann blivit så att det blir att det kanske, inte än, men det kanske kommer dela på sig. Eller så har det gjort det nu. Att det finns kockar då som är liksom råvaru liksom bundna och jobbar råvarufokuserat. Och så finns det kockar som mer och mer jobbar kanske mer kompositionsfokuserat. Man jobbar och vill skapa rätter och göra maträtter så komplexa. Och det är ju alltid svårare. Det är ju svårare egentligen för, ja, det är svårare för bara två. Jag säger inte att något, egentligen så säger jag inte någonting är fel. Men det är ju för de som vill starta komposition, det är ju lättare att liksom gå in och liksom ha så åsikter om en komposition, hur man skapat den rätt liksom, men om man liksom, om det är någon som håller sig enkel liksom, som, ja men så är det morot med lite riven, något rivet, så det bara morot liksom, lite brynt smör på liksom, då tänker man, åh, han har tagit den här från någon liksom, någon gård uppe i Uppland liksom och sådär, men så jag tror att det kan vara så att det skapas liksom två olika liksom spår, där man jobbar mer att man försöker skapa kompositioner och så har man råvaror till det, eller så har man, jobbar man råvarufokuserat där man liksom jobbar med råvaran och har det så att det funkar och så vill låta den sitta i fokus liksom.
Det kan man göra ändå. Jag tror att lite det här också, det som jag kan känna mig lite mätt på, det är det här att man pratar så mycket om vem som har skapat råvaran och var man har fått den ifrån, att det blir som en ursäkt att inte göra en fullkomlig rätt.
Tack för att du sa det.
Och det känner jag också så här, att jag vill inte höra det längre. Jag vill gå ut och så vill jag äta någonting som Tom har lagat, som känns som en komplett sak på alla de här fantastiska råvarorna. Men sen behöver inte han berätta för mig.
Nej, men han kan gärna få berätta om han tänkte med syran i moroten.
Precis.
Hur den ska kanske snabbt.
Nej, det är mycket intressant.
Ja, det är...
Men nu har vi hört så mycket om det här med råvaror och det står på alla menyer. Och jag tycker att det är jättebra att bönderna och att vi bryr oss om det. Men det, nu är det också så här, det är en sån självklarhet att vi kanske kan gå tillbaka till att laga mat.
Mm. Ja, exakt. Det är ju,
men sen är ju inte alla finding. Jag tycker, måste säga, otroligt avväpnade Punk Royale till exempel dök upp. Liksom. Men jag tycker det är fan det bästa som hänt svensk gastronomi på den där fronten, att dra ner alltihopa. Att även om det är lite mer råvarufokuserat så spelar det som ingen roll, för att de gör en annan grej. Och det, när jag var där, jag var ganska tidigt, jag kan säga att jag var så jävla lycklig därifrån. Alltså. För att det här var precis vad Sverige behövde.
Ja.
Någon som gör något annat. Jag hoppas att många nu vågar ta efter det här. Liksom, det här stökiga, skitiga, busiga.
Ja.
Att det är kul liksom att gå på restaurang. Vare sig du går på bara Sturehof och det är härligt. Eller du går på en sån här restaurang. Att det blir roligt. För det största problemet med fine dining, det är inte det att maten egentligen, det är bara det att det är så jävla tråkigt. Mm-hmm. Det är så tråkigt så att klockorna stannar. Det är så tyst och så stelt. Mm. Och man mår inte bra. Och man måste ju må bra när man går på restaurang.
Ja.
Tror jag.
Ja, absolut.
Så att, det är ju både liksom hur man serverar maten och stämningen på fine dining restaurang. Hur man får in en skön härlig stämning.
Men tror du att det kan handla lite grann om den här tanken kring att man vill så gärna ha en Michelinstjärna?
Absolut.
För att fine dining, som du säger, de med Punk Royale kanske, men skulle de tänka såhär, vi måste ha tre stjärnor, vi vill ha två stjärnor, då skulle de plötsligt börja med dukar, de skulle börja med pall. Alltså,
absolut,
och så, om man så fort börjar tänka på den.
Det är så konstigt med mat och sådär, liksom, om vi ska ta, liksom, utan att lägga någon värdering i guide och sådär, men alltså då en guide och de ska då främja utvecklingen av mat och liksom sådär, då styr de indirekt då via sin det visar ju vad de liksom premierar då liksom. Jag menar, det skulle vara intressant att se hur mycket musikrecensenter styr musiklivet eller utveckling av musik eller teater. Jag tror inte att det är så på det sättet när det gäller sån kulturform, om man ska räkna mat som kultur. Jag menar, visst, det kan vara så att en artist vet vad som ska göra för att de ska kunna komma in på lista för att lyssnare ska köpa deras musik. Men det är ju en annan sak. Men för att få en bra recension har jag oerhört svårt att tänka mig liksom att Håkan Hellström ligger och tänker på att det här riffet behöver nu för att vi ska liksom få en bra femgetingar Expressen liksom. Det har varit svårt. Men när du då liksom, och då är ändå, tycker jag, recensenter av musik ett sätt, de är ju också med att främja ändå musiklivet. Och då tar vi tillbaka till maten då liksom. Ja, då är liksom då Michelin eller något annat i det här fallet då. Då är de ju liksom med och styr utbudet liksom. Och det är ju det som är, det kommer väl alltid vara så på ett sätt och vis, men det kanske är lite... Bara att vi sitter och diskuterar det här, vad krävs för att få en stjärna? Ska det, man behöver tänka så? Det är väl, man ska väl göra saker från hjärtat, det man tycker om.
Problemet blir någonstans liksom att Guide Michelin är ju, liksom, det är ju ett vinstgivande företag. De delar inte ut stjärnor liksom bara för att någon ska vara jämna. De har ju en syfte med det här. Liksom. Det finns ju en
anledning. Det är intressant, taktik, för att Olle påpekar precis att Guide Michelins själva stjärngrej är ju inte vinstdrivande, utan det är ju Michelin som är en vinstdrivande, men hela det här med att ge ut stjärnor har ju ingenting med pengar att göra.
Ja, men det måste ju någonstans ha. Har du inte det liksom, eller?
Jag kan inte svara på det, men det är bara intressant att vi har två
helt. Men det behöver inte bara ta Michelin, så du kan ju ta...
Jag måste också säga så här, för att jag tycker att Guide Michelin ger ju ändå stjärnor till restauranger som man aldrig trodde skulle få en stjärna. Spotted Pig i New York.
Mm.
Jag trodde inte att vi skulle få en stjärna för matbaren till exempel. Det var ju ganska omvälvande att man då fick en stjärna. Jag tycker att de är ju mycket mera forgiving i sin stjärnutdelning än vad White Guide är. Mm. White Guide hatar ju Punk Royale.
Jo, absolut. Men det beror ju på man ser. Det problem med Beam i Give Michelin är att de ljuger så hårt för sig själva. Utan stjärnor handlar ju bara om maten. En, två, tre stjärnor. Det handlar ju inte om någonting annat. Det handlar ju inte om vinkällare eller service eller toaletterna fräscha. Det är ju helt... Det är bara mat. Bara mat. Ingenting annat. Sen kommer ju besticken, som inte vi pratar om i Sverige överhuvudtaget. Där är ju service och atmosfär och inredning och allt det här. Stjärnor är bara maten. Men så funkar ju inte, det vet ju alla liksom, utan det är ju ändå en slags helhet. Så att, men det finns ju en anledning liksom att, jag tror ju fortfarande, det finns ju en anledning liksom, varför har man Emo 3 och Gastronomik 1, att hur de placerar sina stjärnor, det finns en tanke, det är inte så att de bara, ja men jag tycker det här är bättre, utan det finns en tanke med allting de gör. Och så måste ju det funka i guiden också liksom. Det är väldigt lätt att ge en stjärna till en sushi-bar för att alla vet vad det är. Det är inga konstigheter. Liksom. Du vet, det finns barpallar, du sitter obekvämt. Det finns ingen vin, det finns ingen öl knappast. Och alla vet om det. Med en stjärna, tomokasse, köttslöjd. Okej, här, en stjärna. Ni sitter bar och på barstolar och käkar chark. Hur fan ska de kommunicera det med sina kunder som köper den här guiden? För att det blir väldigt smalt. Nu kanske de får en stjärna, absolut. Men det känns, det är så. Var drar man gränsen? Jag tror ju lite grann liksom också att ja, men alla kartkrogarna också måste ju vässa upp sig i Sverige liksom, för att det är ju vi liksom ska få de här enskärniga blir de här enskärniga krogarna sen när allting vässas upp, som det ser ut som i New York där liksom de enskärniga krogarna är ju hamburgerställen som, ja, men som Spotted Pig och Gothenburg Grill, som de kör ju köttbitar med pomme och det är hamburgare och deras dessert är chokladmos med grädde, det är deras dessert. Enskärnig dessert, och sen hade de en passionsfruktsmos också med passionsfruktsås. Det är deras två desserter de har. Och det är då enskärniga desserter. Så att...
Men läste ni den där artikeln som handlade just om att de hade gjort fel i Guide Michelin? De hade ju gett en stjärna, fast det var bara på nätet till en restaurang som de hade som hade samma namn som en annan restaurang som skulle ha haft stjärna. Och det visade sig att den här restaurangen då har fått helt fullbokad. Folk var helt galna och ville åka dit och äta. Så de fattade ingenting.
Men sen är det väl lite grann också, det måste ju förändras här. Men jag tror det är på gång lite grann. Liksom. Den känns ju väldigt omodern. Det måste ju hända någonting. Och jag tror liksom vi är yngre, nu börjar vi bli gamla, men vi kanske inte tänker på Guiden på samma sätt heller som man gjorde för 20 år sedan.
Jag tycker ju fortfarande att Guide Michelin är överlägsen mot alla andra listor i hela världen. Jag skulle kunna ha kvar den och slopa allting annat. 50 best bort.
Den blir ju bara en lobbyguide. Liksom.
Ja. Jo, men det är ju också en produkt av våran tid. Alltså, den är ju så här, våran guide, om man säger så. För den är ändå mycket modernare än Guide Michelin. Och den är ju, har ju tagit till sig restauranger som Guide Michelin aldrig skulle ta till sig. Så att det, den är ju ändå... den absoluta motpolen mot Guide Michelin.
Så måste jag också säga, vad man kan då hylla med Guide Michelin, måste ju också vara lite så här, det är vad jag gillar, det är att de inte är så beroende av trender, utan har du fått din stjärna på det här matlagningen som kanske idag känns ju brutalt dassig, men håller de det måttet så har de fortfarande kvar sin stjärna, och det gillar jag.
Ja, men det
jag.
Känns ju mer ärligt än vad det vi pratade om förut.
Jo, absolut, och det är liksom, man på Bocuse går dit och käkar ris till varmet och sönderkokt kyckling. Det var ju så de fick sin trestjärna. Och nu får du sönderkokt ris och kyckling.
Jag gillade Bocuse jättemycket.
Ja, men jag tycker det är svinhärligt. Liksom.
På något sätt så är det hedrar de ju liksom, att de liksom inte styr så mycket av trender och att de ändå liksom...
Ja, men har du fått din stjärna på ett visst sätt, och så länge du håller i den hela tiden, då skulle du ju aldrig tappa stjärnan, för då är det ju, då är det jättekonstigt. Och det som då White Guide då, som är ju brutalt trendkänsliga, som byter då trender år till år.
Ja, du kan ju, det är nästan omöjligt att vara bästa restaurang två år i rad.
Nej. Eller? Det är ju Esperanto vi har grejat det, tror jag.
Ja. Men det är också så här... Då tycker jag ju igen att Guide Michelin är ju mycket bättre. Och jag har hellre kvar den än varenda lista, tror jag. Jag kan nämna.
Ja, nej, men det, det är alla tycker olika liksom. Men jag tror liksom att det kommer hända någonting där. Det måste hända någonting med en... Ja. Ja, vi anmält att vi inte har våran bibb längre. Liksom. Den är ju helt värdelös. Liksom. Så att nu har,
har ni gjort det eller?
Ja, vi har fått en bibb. Liksom, och nu har vi försökt ta bort de här att vi har högre priser än vad bibb tillåter. För de skriver samma text varje år fast den inte stämmer liksom. Och det är ju också så här, ja, jag vet, de bryr inte om oss, absolut, det är, jag bryr mig inte egentligen om det liksom, men nu har vi ändå försökt att mejla dem att nu får ni egentligen komma liksom och skriva rätt, eller så får ni ta bort bibben, för nu har vi höjt priserna. För första året ville vi ha en bibb liksom, och då försökte vi hålla lite lägre priser när de kom just den dagen. Så att vi trodde att det skulle betyda någonting liksom. Men bibben är ju, alltså, den har ju varit så meningslös och det är helt galet.
Har den det? Har inte betytt någonting?
Nej, inte ett skit.
Men ni behöver ju inte det.
Nej, men vi dock, ska jag säga, att det ligger vi ganska högt på TripAdvisor. Och det, alltså, det slår ju så hårt liksom, så det är helt galet. Det är, folk det? Kommer med, ja, det är helt... Sen är det ju liksom, är det kanske inte de bästa gästerna kunderna, men det spelar ingen roll. Det är gäster som kommer in och äter och liksom mycket utlänningar. Det är ju fantastiskt alltså, på det sättet. Just att de kommer sent, lite senare vardagar och det är mycket folk i stan. Det är, så här, så det är jättebra. Det gör att man kommer upp liksom.
Ja, absolut.
Och TripAdvisor är ju det nya. Vassare än Guinness Land, Daniela.
Det är
ju faktiskt, så att ni har ju ändå...
Vi är sponsrade av TripAdvisor.
Ja, precis.
Nej, men det är ju väldigt svårt att få bord hos er, så
ja,
fast ni har ju de här drop-in-platserna,
ja, men alla
och som
de
du säger, komma sent,
så absolut,
finns det ju.
Så de kommer in, det är ju ingen som bokar bord liksom där, utan de kommer in och tar de här platserna, och det är ju fantastiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men för att gå tillbaka till det här med sociala medier, blev det någon så här negativa feedback från din Miami-post?
Nej, faktiskt inte. Ofta... Mycket, mycket positivt faktiskt. Ja. Många kockar som hörde av sig och höll med och tyckte det var kul att man la ut något annorlunda, att det inte blir det här att man står och hyllar eller är man missnöjd så säger man ingenting, utan där var ju mer också en... Det var ju bara pang på rödbetan. Jag vet inte riktigt vad jag skrev riktigt. Jag bara var så jävla upprörd i det ögonblicket.
När du var nykter eller när du var full?
Jag kommer inte ihåg.
När du var full.
Ja, precis. Ja, absolut. Men jag står ju för det fortfarande. Jag menar, bara för man liksom har druckit lite vin så vet man ju fortfarande vad man skriver. Det är inte så. Men det kändes väldigt bra när jag tryckte på sändknappen ändå. Jag kände att nu får du fan nog lite grann.
Gick ni till den där kebaberian?
Det är klart vi gjorde det.
Riktigt
dåligt. Vad hette kebaberian? Vad heter det?
Lilla Amir heter det.
Lilla Amir, så var det.
De har ju majs i kebaben.
Majs i kebaben. Ah. Du tryckte inte i den.
Nej, jag har mycket kanel.
Ja, det var inte bra.
Du fick ju brosk i det där, men det var, jag var asnöjd. Det var skitgott var det.
Men då, jag kan ju få ge tips då till Oslo om man ska dit. Så kan man gå till Pjolstegeist.
Ja, men snacka om det. Så vi har måste inte riktigt dit faktiskt.
Nästa gång får det. Det gjorde vi inte.
Nej,
det är ju inte Maja.
Kolonialen, ja, gillar den också.
Vi var innan vi var på Kent där i oktober. Vi var på Le Benjamin.
Det var
jättebra. Trevligt. Härlig stämning.
Jag var på Kontrast där innan också. Då innan då.
Ja, just det. Jag har också varit på Kontrast. Också jättebra. Där har de alla katt. Tycker
jag
är bra.
De
är en stjärna med alla
katt. Det är stort alltså. Alla katt är framtiden, det vet
du. Det är framtiden, definitivt.
Ja, men det är ju bra med alla katt. Tycker jag.
Absolut, det tycker jag också.
Nej, men så jag tycker det var positivt sådär. Sen, ja, jag bryr mig inte så mycket så, men det är ändå...
Men det blir ju såhär, det kontenta blir ju liksom att varenda människa man träffar vet om att vi var på Miami och att vi var missnöjda. Liksom. Eller, missnöjda, vi var inte, alltså...
Vi var missnöjda.
Men det blir ju såhär, alla vet ju om det här liksom och sådär och det blir så här, jag tror att jag satt ju lite grann och välde upp en liten, att jag hade gärna kunnat sagt det till honom också om han var där själv liksom, alltså, och fråga om han tänkte åtminstone liksom, hur han kände och tänkte. Det hade jag kunnat gjort om han hade varit där. Nu var inte han där den kvällen. Och det är klart att jag hade också känt, jag skulle känna, om någon skulle komma och äta hos mig liksom, och vara så här missnöjd, klart att jag skulle bli skitförbannad, skulle kännas skitjobbigt. Och alltså, vi sitter inte och säger att vi själva är några världsmästare så heller, men nu har vi betalat 6000 kronor per person här. Och liksom får den här upplevelsen när vi, liksom, det är trestjärnet, det är hyllat och det, liksom, det finns en svansföring när vi åker dit. Och, då, och med den svansföringen och de hyllningskörerna så har vi en förväntan.
Absolut.
Så det är klart som fan liksom att, jag menar, det är självklart att det kommer folk till oss och äter och också har en förväntan. Och det är klart som fan att inte alla är nöjda. Herregud. Det finns absolut ingen som är det här i det. Men nu var inte vi nöjda när vi var där. Och jag menar, en av de stora grejerna som man också blir förbannad över, det är att man betalar 6000 kronor. Och även så själva essensen av att gå ut och äta, att äta måltid, det är att man blir mätt. Liksom. Och det här är ju en klyscha. Ja, men det här har ju alltid varit med franska köket med korslagda ärtor. Ja, vi gick och åt efteråt någon annanstans, det här Svensson säger. Liksom. Det är ju klassiker. Det här var ju verkligen så. Jag var så jävla hungrig efteråt. Så att, jag menar, vi äter 22 rätter och jag menar, vi är inte ens mätt. Liksom.
Man skulle ju kunna äta sig mätt på den här desserten, ja, våfflan. Men de var ju så dåliga, så det var ju då vart man nästan förbannad. För då började de också direkt säga, men våfflor är inte spelat norskt. Det började de säga. Absolut, nej, allt här är ju norskt, liksom, men våfflor är inte norskt. Och sen var de ju så brutalt torra, för de började babbla om att använda brynsmör så mycket. Men den första gången de verkligen skulle kunna använda brynsmör är till de här våfflorna. Men de var ju så snustorra. Så kommer de med så här salt, brunost, römme då, som är crème fraîche, och osockrade bär. Mm. Och man tog den första tuggan, tryckte in i munnen, och man bara, nej, hur ska jag få ner det här? Mm. Och då var man så hungrig, så man bara matade ju ner det då. Och så var det ju så här, det här nu får det räcka.
Men Tove, och du också där våfflan när du var på
morgonen? Mm. Jag
åt
också där våfflan.
Ja. Tyckte du då?
Jag var ju nöjd med måltiden.
Ja, med våfflan, brunosten.
Men jag gillar ju den där våfflan. Jag kan säga att den personen jag var där åt med var inte lika förtjust i våfflan faktiskt.
Nej, men det kan jag förstå.
Men jag tyckte den var god.
Ja, men det är ju bra. Det är,
absolut.
Det är så härligt,
jag tyckte hela måltiden var bra. Ja.
Var du mätt då?
Ja, jag blev mätt. Mm. Men det kanske var också, jag tänkte kanske inte riktigt så. Vi fick ju langustin, och den fick jag ju först fick man i huvudet och klon och så. Fick ni det också?
Nej,
jag fick ju först en rätt på det då. Mm-hmm. Ja. Och sen kom ju då stjärten.
Och stjärten liksom. Den var
så där fick jag ju liksom båda. Den tyckte jag var jättegod och så. Men jag kan ju säga att det var ju väldigt små rätter, det kan jag hålla med om. Och jag har ju varit på fine dining restaurang som har fått lika små rätter, där jag har också varit hungrig efteråt. Så att,
men vi var ju också på alla kartrestaurang här om kvällen och fick väldigt små rätter, så att
så att det, men och jag drack inte två flaskor till.
Men sen, nu är du fast över det här ämnet, men det som blir också lite grann, det blir det här regisserade, blir ju också det. Nu har vi tagit upp det tre gånger här, men att det är ju också, det blir liksom så här.
Det finns inget utrymme för
spontanitet. Vi går upp liksom med det här och ska prata med kockarna där uppe, och den här stackars trappan, och de går i parad varje dag, så går vi upp där och tänker man så här, fan, nu ska vi få snacka lite mer, så känner de här uppe. Och då blir liksom till och med den presentationen där uppe är så sjukt styrd liksom. Och det är så det ska jag säga, att han, så fort han säger ett ord så ropar han, den killen då, han presenterar någon som gör någonting där framme, ropar han. Alltså det är så oerhört regisserat. Vi försökte dra något skämt där. Det var inte läge liksom att dra ett skämt liksom. Det, inte ens när vi kom upp, och det är inte ens om de visste att vi var kockar i och för sig då, men det var ingen, men alltså det fanns ingen läge.
Vad var skämtet då?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Liksom, det var någon,
det var inte så roligt.
Nej, det var kul för jag som skulle dra det liksom, men det fanns inget utrymme för någonting liksom. Det var liksom, och sen så bara typ när klockan var slagen, dags att gå ner. Liksom. Det var, och det blir ju också så här, för vem gör man det? För vem gör man det? Varför ska, alltså, det blir så här, jag vet inte.
Jag gillar ju dock att gå upp i köket.
Ja, men det gör jag också. Jag tycker också om att gå upp i köket.
Men jag gör ju inte det.
Jag gillar inte det heller. Jag kan tycka om det blir rätt. Som när vi var på Nomara, den första gången när vi gick runt med honom där, liksom, han gick runt och första gången man gick runt och det, liksom, han visade festvåning och visade toan. Det var ju mer så spontant på riktigt liksom, på något sätt. Lundan var på Eleven Madison, var jag också, då var vi också ute i köket, så fick man en rätt där ute och stod och surra och garva och de kom fram och gav en ex. Alltså det var inte så, så kanske det var asregisserat.
Det är ju också världens mest regisserade krog.
Men de gjorde, fick åtminstone till det till att det blev liksom mera, det kändes.
Och det är de amerikanerna, de är bättre på att kanske låta liksom. Vara liksom acting.
Ja. Sen jag måste bara fråga, går ni ofta ut och äter tillsammans? Mm. Eller hur ofta
alltså, händer det? Jag äter ju inte så mycket ute längre.
Nej,
tror
inte jag heller.
Men vi försöker ju, vi har ju alltid haft i 10 års tid att vi ska gå ut och resa bort en gång om året.
Ja, ja.
Vilket det aldrig blivit av. Det gick ju bra de första 2 åren, sen skete det sig.
Ja, men vi är ju jätte...
Försöker ut en 2 gånger om året i alla fall.
Ja, 2-3 gånger.
Det är ju inte ofta att det blir stjärnkrog. Det blir ju mer att man går runt inte bara runt. Men förra gången var vi på God Stockholm och Nok där. Så jättebra.
Ja, det var det.
Ja, men lite annorlunda så här. Så det...
Men 2-3 gånger per år.
Men sen är det ju också, man, varje gång man går ut och äter så analyserar man ju inte på det här sättet. Absolut inte. Det är ju liksom, ibland går man ju bara för att ha kul och dricka vin och äta och bli mätt. Men ibland känns det ju också att man fan är lite tvungen också. Vad är det som händer? Och vi gick in i det här att, inte uttalat, men alltså, jag gillar att försöka tänka vad får jag och hur presenterar de det och är det äkta eller är det falskt eller hur är det?
Mm.
Och det blir ju så här, när man betalar så mycket så är det ju kul att tänka
lite. Precis, igen. Det är mycket det handlar om, att man dels betalar man så enormt mycket pengar. Ja. Alltså det är lika mycket pengar som man åker på semester
en vecka.
Och så ska man gå ut och äta och då, alltså, då ska ju också, det ska ju vara så himla bra, så tipptopp. Och det är ju det som som är problemet.
12 000 spänn, det är ju dyrare än en New York-resa liksom.
Sen är det ju liksom, ska ju inte alla rätter vara umamestinna och fingerlicken, för det blir också tråkigt, så alltså det blir också konstigt. Nu hade de ju några 2-3 rätter så var så absolut, men sen var det ju lite mer att det var lite mer obalans i rätterna, inte det att de, för en rätt kan ju vara intressant men inte speciellt god.
Absolut.
Menar, det kan ju vara, det kan ju vara det var som är intresset där rätten. Ja, det är intressant och spännande. Det var inte speciellt god, men en bra avbrytare. Så jag menar, det, allt kan inte det heller vara att man bara slickar fingrarna, för då blir man ju, det är ju inte så jävla kul heller.
Nej.
Liksom, hur man bygger upp måltiden och här var det ju verkligen mer, det är ju mer att tappas rätter. Mm. Att det är liksom en tugga.
Så det är ju... Men om man då tänker på maten som ni lagar och så jämför man den med kanske så här tävlingsmat, för att jag tyckte att när ni öppnade Lilla Ego, då var det väldigt mycket tävlingsmat. Och nu är det typ tvärtom.
Jag tycker det så.
Ja.
Men lite så här, det finns något som heter lite årets kockmat.
Ja.
Alltså,
som vi kallar det.
Som vi kallar det. Ja. Det här är lite årets kockmat liksom.
Ja, men ja, det tror jag liksom att vi har fortfarande, alltså årets kockmat i många.
Ja, jag tyckte att det var fantastiskt. Det var
ja, men det var jätteroligt. Men alltså, ja, men förstår jag menar, den maten som vi lagar funkar ju väldigt bra årets kock, förstår du menar? Absolut att du måste vässa till det, men jag vet inte, åt kycklingrätten hade man gjort en liten lårterin där eller någonting, så har man kunnat, då har det gått till final på den rätten årets kock. Att det blir väldigt lätt för våra kockar att applicera liksom tävlingen till årets kock, eftersom det, vi gillar sån mat med mycket saker på tallrikarna, komponerade rätter.
Och, men snarare så i sådana fall. Att ni lagar mat, det är ju det som är problemet. Då kommer man in på årets kock. Det är därför de, era kockar också har lätt, för att de är en av de få som jobbar på en topprestaurang och som står och, som får stå och laga komplexa rätter. Det är ju det som era kockar får göra. Och att era mat fungerar. Många kockar som man skulle vilja se årets kock lagar ju inte, får ju inte laga på sina restauranger, på de restauranger, lagar ju inte rätten. Då kommer vi in på det igen där som vi pratade om innan. De står ju liksom och steker, de står och lägger upp en morot liksom, och då kan de stå och mata den hela kväll liksom, så där. Och det är därför, det är både och att ni lagar, att ni har sån mat som funkar, och att kockarna får stå och laga det, så de klarar ju av att leverera det också.
Ja, precis. Ja, så blir det ju. Så det blir ju, det är ju lite enklare för oss, eller för oss våra kockar då, att om de nu vill tävla årets kock, det är ju ingenting som vi tvingar dem, och ja, men förut var det 3 och nu var det en kille som ville.
Ja, det
ville,
är
och...
en kille nu som var i final.
Ja, precis. Ja.
Och förra gången var ni ju vinnaren, och så det är ju ni 2 som också har vunnit.
Ja, precis.
Så jag menar, men vad tycker ni om årets kock som tävling då? Är det någonting som ni tycker fortfarande är relevant och intressant? Jag menar...
Nej, inte riktigt kanske liksom, utan tävlingen ska nog fortgå. Jag tror det är en bra tävling. Sen är det ju, alltså det här pratas i årets kock ju hur mycket som helst. Liksom, för det måste ju ske en förändring. Det måste bli mer modern. Och sen hur man kommer dit är ju hur svårt som helst. För årets kock måste ju fortfarande vara, ska det vara att man tävlar i hantverk, eller ska man tävla liksom i kunskap? Ska man ha skriftliga prov, alltså för att kunna bli duktig kock? Eller är det liksom då råvarubaserade rätter, eller då mer maträtter som idag? Och det här är ju liksom en stor fråga hur man ska gå vidare. Men jag, vilka kockar vill man med i tävlingen? Nu utesluter jag automatiskt de här kockarna vi pratar om som jobbar på finkrogar. Så man skulle vilja med tävlingen, för det höjer ju också årets kocks varumärke att man att kocka från gastrologik, operakällan och Fransén, alla är med i tävlingen. Men de lagar ju inte sån mat och de jobbar ju som dårar, så de kanske inte har tid heller. Och då blir det väldigt svårt för dem att skapa maträtt när man aldrig jobbar med maträtter.
Mm. Sen så måste ju tävlingen bli då så att de kan vara med för det första, så att de kan vara med, så att tävlingen är, inte så att den utvecklar åt dem, men alltså att de får visa vad de går för och sen så att det blir lite mer modernt. Men sen måste ju tävlingen också göra så att den betyder någonting för dem också, att den blir viktig för dem. För när jag var med också och när vi började vara med i den här tävlingen, då var ju det liksom någonting som gjorde att man fick en språngbräda liksom. Och nu är det ju inte så riktigt. De unga kockarna
behöver inte det längre.
Nej, de behöver inte det skocka. Liksom.
Nej, men då är det ju en jättepoäng som Olle hade, att varför kan man inte sätta en åldersgräns på det skocka? Ja. Så att de här unga kockarna som behöver en språngbräda, att det är de som får med istället för de här gamla rävarna som ni som är så etablerade. Att ni
fast vi är ju definitivt inte med årskock.
Men det finns ju ändå någon sorts...
Ja, jag skulle nästan vända på det tvärtom och sätta en åldersgräns att du inte får vara för ung till söka årskock. Och det har ju varit uppe i diskussion liksom. Ska man ha en 5 års dokumenterad erfarenhet? Ska man ha en 23-årsgräns eller 25-årsgräns? Varför ska du som 20-åring ställa upp årets kock? Alltså det är ju...
För nu får är det ju verkligen en språngbräda.
Vad säger du?
Jo, men du
är 20 år. Hur mycket kan du som en kock när du är 20 år? Utan du vill ju ha erfarna kockar. Sen håller jag med dig i en sak. För att som tävlingen idag, den uppe på det här sättet, så har du egentligen bara kvarterskockar, hotellkockar, konferenskockar och någon matstudiekock. Det är de som tävlar årets kock, och det vill man inte heller ha. De vill ju ändå ha liksom kockar som är lite vassare och fortfarande är med i och står på produktionen. Men årets kock idag har ju blivit att det tar så jävla mycket tid för en tävlande. Att du måste vara ledig månad och du hinner inte jobba, och det gör ju att folk inte heller vill liksom att sina kockar ska skickas in, för det tar för mycket tid. Så det finns ju massor av frågor att lösa.
Om man är jättekrasst då, om man säger så här: vad ger årets kock till våran bransch?
Ja, nej, men alltså
det är ju uppmärksamhet i kockyrket och det är ju och liksom att det, och så där. Men jag förstår ju den frågan, det är ju ett svårt svar på, för just som det är nu när det inte är så modern matlagning som levereras, och när tärningen känns inte så uppdaterad kanske, och när det blir liksom en stämpel kring det, att det känns, men att man tycker att den är tråkig om någon tycker det och så där, och det levereras då ger den ju inte så mycket liksom, då ger inte den så mycket. Men det skulle ju kunna ge om det var så att det var att det var spjutsfest gastronomi där, och att det kunde levereras på ett sätt där det varit intressant, att man visade på kockars skicklighet, och att det var den skickligaste matlagare, hantverkaren och kreatören som vann. Att det verkligen var att när den killen, att man vet det varje år, att när den jävla killen som står där uppe, eller tjejen som står där uppe, det är verkligen en av Sveriges absolut vassaste kockar. Ja, då skulle ju tävlingen vara mer intressant. Då skulle det ju vara mer så att man kände fan, och då skulle du ge mer, och då skulle ju den personen också kunna vara någon som är... Jag menar, och tänk då att det kanske priset är att man då får kanske chans att öppna en krog där man får liksom leverera sin mat och sånt. Det är ju klart att då skulle ju tävlingen bli mer intressant. Man visste att den som har vunnit det här nu är en av de vassaste liksom. Men just nu så håller jag med om det.
Det handlar ju så mycket, det är så individuellt.
Ja, så är det. Ja, ja.
Vi är ju faktiskt i en kris. Vi har inte tillräckligt med kockar i vår bransch som vill jobba. Vi har inte tillräckligt med service. Vi har inte tillräckligt med någonting. Vi har ju en extrem personalbrist. Och då har man en sån, man lägger väldigt mycket pengar på en individtävling. Där som ni säger, ja, det är en person som vi gynnar i stort sett.
Ja, ja.
Och det måste ju kanske ändras också lite grann.
Ja, det måste ju också.
Årets kock har ju ändrats, och där tror jag också lite problemet är att alla de här ändringarna vi pratar om i årets kock kanske idag kanske skulle gjorts för 5-10 år sedan. Men det blir lite lätt så att man sitter still i båten, och nu är det lite mer kris som du är inne på. För att man ser förra åren... Alla ställde upp årets kock. Alltså det var ju den språngbrädan. Mattias Dahlgren, Henke Nordström, Magnus Ek. Alla, det var bara Melker. Alla, det fanns ju inget annat.
Nej.
Det var ju sån jäkla prestige. Och sen har det varit ett tag liksom prestige. Och sen kom tv, du vet, med, ja, men, med kockarnas kamp och mästerkocken. Och allt det här liksom, nu blandas ju här ihop ju. Det är en stor jävla gröt. Vem som har vunnit vad. Det är ingen som vet. Jag har ju fått frågan om jag har vunnit Sveriges mästerkock vilket år. Och...
Ja, men det var ju också en tävling. Förut var ju tävling att man tävlade, att man just tävla i mat. Det var ju, själva den grejen var ju så unik.
Ganska
då.
Unik,
det var,
ja, precis.
Det var så unikt att tävla i mat. Det var ju så här, det fanns ju liksom en spänning där. Nu är det vardagsmat. Nu kan man ju tävla, nu tävlar man ju liksom i bakning för småbarn liksom. Alltså det är tävling i allt i matlagning nu, menar. Så därför blir det ju inte så unikt. Och själva momentet blir ju liksom så här Så det är ju det som också gör att det inte blir så spännande och intressant. Tillsammans med det här med mat, att maten inte känns så... Men det är ju förändringar på gång. Det är ju förändringar på gång.
Ja, så får man se det. Jag tror ju på det. Alltså, jag tror ju på det stenhårt på något sätt. Men det krävs ju en riktig förändring för att det ska, som du är inne på, att det ska hända något nytt. Och, och sen hur man kommer dit. Alltså, jag har inte svaret just nu. Eller, nej. Jag tror inte någon sitter med svaret. Men... någonting måste ju ske om tävlingen ska fortgå som du gör. Eller så kan man ju döpa om den helt eller göra den helt annorlunda. Det kan man ju också göra. Ja. Vadå årets kock? Varför ska det heta så? Vad fan, lägg tävling varannat år som jag har föreslagit. Vad fan ska det vara varje år för? Det liksom skapar ju ännu mer... Det kan ju skapa ännu mer med styrka att liksom lägga varannat år. Det blir mer att de här bra kockarna har ju min chans och att man gör en stor grej av det. Liksom, att det gynnar branschen på annat sätt än bara kanske tävlingen.
Att det liksom blir någonting... en enorm förändring.
Ja, ja, det gör det verkligen.
Så får vi se vad som händer där. Men det är spännande.
Men det är också så här, trenden. Vi pratade om det här med kocktävlingar och allting och tv. Och vi pratade om trender tidigare. Att, vad är trenden idag? Liksom? Vart är vi på väg någonstans?
Med matlagning och restauranger? Och...
Ja, men med allt. Det känns bara som att det är sån enorm... Alltså alla kockar är rockstjärnor och...
Jag tror trenden som jag sa till dig innan är liksom att jag tror att trenden är, alltså, för det första så vill man ju inte prata om trender. Jag har liksom, det är ju en diskussion i sig det här med trender. Ska man följa trender eller ska man inte följa trender? Finns det trender? Jag gör den för att man absolut inte ska liksom titta på vad kan vara en trend, vad ska gälla sen. Det är inte det. Det pratar vi inte om nu, men jag tror att en trend, om man ska prata eller liksom någonting som återkommer nu, det är ju att fler och fler liksom går till sig själva vad man vill göra, och man hoppas ju på det i alla fall. Det känns som det i alla fall, som Punk Royale och massa andra ställen, som i alla fall som fler och fler som gör det som man själv tycker om och det som man själv tycker skulle gilla. Och jag tycker att man ser en liten sån trend.
Det är så klyschigt. Ja, men jag gör det jag själv gillar.
Nej, men inte klyschigt.
Ja, Stefan, nu får du fan skärpa
det. Ja, men du vet vad jag menar, att man minst som gör så att, man liksom, att det finns lite hjärta bakom det liksom, och lite känsla. Men det gör ju du också. Jag kan ju säga det är klyschigt också. Du gör ju det som du tycker, det som du skulle gilla, det gör ju du också. Även om det är klyschigt.
Ja, men jag
och det, blir ju, det finns ju en trend i det liksom, att det finns, och det är ju lite grann den här Köpenhamns grejen som Tom säger, att liksom att där är det ju så, där finns det ju väldigt många som gör det, man går på helt på sin egen linje, man har tittat inte på någon annan, man gör det som man själv skulle tycka om liksom. Och det gäller ju både på fine dining nivå och på storkrogsnivå, där man har stora krogar som har 150 platser liksom, där det liksom, om man ser skillnad på Stockholm och Köpenhamn i det fallet, har du en stor krog i Stockholm, ja, då är det liksom, då känner man igen det liksom, vad det är på de krogarna lite grann. Går du på stor krog, du kan ju gå på stora restauranger i Köpenhamn och de har ett eget tänk och en egen liksom känsla för det här, och det är inte en, det är oftast inte en kedja liksom och sådär, eller liksom en koncern och sådär. Jag tror ju att det är väl den lilla trenden jag kan se liksom, med att det oftast är lite mer med känsla, hur klyschigt den är.
Ja, absolut. Och sen är det ju andra frågor som du är lite inne på, liksom det här med personal och hela biten. Det är ju också en liten trend. Alltså vi lever ju en... Det är väldigt svårt med personal, och där tror jag liksom många, man får tänka om liksom med personalstyrkor och ja, men de unga kockarna nu är ju uppväxta på ett annat sätt liksom än vi växte upp. Liksom. Där stod man och slet, och de ställer ju mer krav och har helt andra, de är inte lika lojala och på det sättet. Och det är inget fel på det, det är ju bara liksom att man måste anpassa sig lite grann liksom, hur man... Det är ju väldigt annorlunda liksom. Så jag menar, och det är ju svårt, och just det här med att man behandlar personalen tror jag blir bara viktigare och viktigare liksom, att skapa bra scheman om man inte behöver jobba över tid och få pengar liksom, när man väl gör det. Många krogar jobbar ju fortfarande inte så idag, utan många spelat många fine dining krogarna jobbar ju folk gratis och kör sina 300 timmar och får betalt 173 och det är ju ett problem någonstans liksom. Eller är det problem? Men det får man ju kalla det själv liksom, om man vill göra det till problem eller inte. Men jag tror inte det är sunt, utan...
Det är ju alltihopa det här med personal. Så grejen är ju det att vi har ju skämt bort lite grann personal i den här branschen liksom. Det är det, vi sitter ju och vi får ju skörda frukten av det liksom, att vi har haft en kultur och en stil liksom i den här branschen, självklart. Det kanske inte bara gäller restaurangbranschen, det kanske gäller många andra hantverksyrken också, att det finns en attityd. Och jag tror faktiskt att många hantverksyrken har problem liksom bara för att det finns en kultur och ungdomar och liksom, och folk som kommer in, inte bara ungdomar, folk som kommer in i branschen, det kan vara nyanlända eller vad som helst. De de flesta, många tar inte det liksom, den stilen som det är, och det är inte speciellt liksom attraktivt på det sättet att, och det måste bli, och det är självklart, det är bättre än när vi började jobba som kockar liksom, att det är bättre när jag jobbade i Stockholm för liksom för 80 på 90-talet liksom, det är klart det är bättre, men det är fortfarande liksom inte tillräckligt attraktivt att jobba i branschen på grund av det liksom, övertid som Tom säger, och helger och kvällar och liksom,
är det ju också, får man inte glömma bort,
arga kökschefer,
arga kökschefer, en konstig attityd, tjejer, attityd mot tjejer är ju också en som vi kan sitta, vi kan använda ett helt poddavsnitt till i och för sig liksom, men
ja, det har vi redan gjort,
ja, det har vi redan gjort, ja, precis.
Men sen är det ju också, får man aldrig glömma bort, alltså den här branschen är ju jäkligt stressig, alltså är det ju en brutal, alltså du sätts ju inför sådana omänskliga situationer varje dag. Alltså du har gäster, det är service, och det är liksom, du vet, det är stress,
pressat,
det är press, det är tidspress, det är tidsramar, det är liksom saker som ska ut som är perfekta. Det är ju egentligen, när man tittar liksom på vad vi gör och hur liksom, är det ju helt sjukt, alltså vilka andra yrken tar det skiten som vi tar egentligen, alltså är det ju, det är helt omöjligt, man förklarar liksom hur man jobbar och så, och folk fattar ju inte.
Nej.
Det är ingen som förstår. Nej. Och när de väl kanske kommer till barn och sätter sig så förstår de, men satan vad du jobbar, får du ingen rast? Nej. Vi bara kör, det är liksom ingen morgon.
Man börjar jobba klockan 7 på morgonen. Vi öppnar klockan 6 för 5 liksom. Jo, men det är knappt vi hinner. Vi kanske skulle behöva vara in klockan 4 liksom.
Men här måste jag också pausa en snabbis. Tror ni inte att det här är ju våran verklighet, och som jag också alltid jobbat. Jag menar, man jobbar ju 6 dagar i veckan, 16 timmar om dagen, även om man jobbar på golvet i de positioner som jag har haft. Och det är inget konstigt, man gör ju bara det.
Men varför gör man det?
Ja, men man gör ju det för att man är så extremt jävla passionerad och korkad. Och jag säger korkad kanske först, men den här bilden är ju någonting som man aldrig får se på TV.
Alltså, nej, exakt.
Det är ju problemen med alla de här TV-programmen. Att det ger en sån extremt romantiserad bild av vårt yrke. Därav så kommer ju de här unga in till jobben och tror att det ska vara på ett helt annat sätt än vad det faktiskt är i verkligheten. Och därav vår personalbrist.
Men det blir ju så att det är exakt så det blir. Att man har en bild av det, och så kommer man inte till skolan och man kör där. Och så kommer man ut och börjar. Och så kommer då liksom bara elevtiden när man ska vara elev då. Och så blir man då... liksom, sen ska jag tycka att det är ju både och det där. Det är klart som tusan att det inte ska stå liksom att det blir någon så här liksom charm, att det blir så här duttiduttande, men det blir också att det är ju många som behandlas jävligt illa, och man får inte speciellt liksom värdefull utbildning, alltså värdefull liksom praktik när man kommer ut på ställena och sådär. Och så står alla kockar och krögar och klagar på skolorna, och bara, vad fan, skolorna är otillräckliga och det ser bara dåligt liksom. Och sen så står man då liksom själv och tar emot eleverna då, så får de stå och hacka lök då i 3 veckor eller 4 eller 8 veckor, stå och plocka örter då liksom man står i örtrummet då på någon stjärnkrog liksom i stan här liksom, och i 8 veckor, och om man lyckas visa framfötterna så får man, och det blir så här. Och sen då, i nästa då andetag, så står man och klagar på att det inte finns några kockar. Det är liksom, hur fan tänker man då liksom? Och man kan säga vad man vill om det. Att stå och plocka, att då kan du inte ta emot några elever om de ska stå och plocka örter i 8 veckor. Och sen så då liksom tycka att det finns ett problem med personalsituationen. Då får man bara se till att man får hitta en annan plan för att ta emot eleverna, och att de får göra andra saker.
Det måste bli mer proaktivt från
båda. Man kan inte sitta och gapa på skolan liksom, att inte, och skolan har sina problem, ja, men vi har ju också våra problem med våra elever. Liksom att inte vi ger dem tillräckligt meningsfulla liksom, praktiker och såna saker. För de sticker sen.
De lämnar ju.
Skiter det då?
Är att de kommer tillbaka till skolorna. Och jag har ju pratat med skolorna jättemycket om det här. Och sen så kommer de tillbaka från sin praktik. Och sen hoppar de av.
Ja, exakt. Och då står man där. Och det var annat förr i tiden. Men det skiter väl dem i liksom. Då står vi liksom, det blir så här.
De vet ju inte hur det var förr i tiden.
Men man måste ju också glömma, det här yrket krävs ju ingen skola egentligen. Det får man aldrig glömma. Jag håller med. Jag tycker det är helt skandalöst att gnälla på skolorna. För att det här är ju ett lärlingsyrke. Du kan ju ta vem som helst på gatan. Har du bara lite passion och lite någon gnutta känsla. Ja. Så kan du bli en jätteduktig kock. Mm. Väldigt, väldigt snabbt. Ja. Speciellt också liksom, som krogarna är väldigt inrutande i det man gör idag. Liksom. Så det är bara att lära sig det man gör på det stället. Så är man ett par år, så går man till nästa. Ja, men, sen är man ju väldigt ung också liksom, när man går i skolan. Man är ju bara... Jag hade ju en vuxen elev här som jobbade, som praktiserade, gick ner i Vimmerby. Ja, vi anställde honom efteråt. Han hade varit 17 år, hade vi nog inte anställt honom. Liksom. Han kunde ju lika mycket som en 17-åring. Eller inte riktigt, liksom. men förstår man, han var ju ändå bara 24-25 år. Men också kommit upp lite grann i åldern, och lite huvud. Och det blir annorlunda direkt. Så jag menar, och det är ju fantastiskt. Men jag hade nog inte anställt honom när han varit 18, kanske. Exempel då, men...
Ja, vi måste ju verkligen vara med och titta på det här. Jag jobbar ju taktiskt sådär med hela tiden med elever och försöker få dem med oss. Jag har anställt hur mycket elever som helst efteråt liksom, som är, vi måste jobba så, för annars har du inga kockar. Och man får lite grann se om sitt eget hus på det sättet liksom, att både inte se om sitt eget hus, både liksom hjälpa branschen men också för sig själv. Alltså nästan alla som jobbar i mitt kök har jag haft som elever från början. Jag skulle säga 60-80% av de som jag har är ju gamla elever som har varit där. Och många av dem är ju uppe i 30-35 års ålder nu och är ju souschefer hos mig eller någon annanstans. Så det måste jobba så, det går inte annars. Och sen tycker jag också sådär på något sätt liksom att och då där i örtrummet då där sållas de bort liksom, de här som det stämmer inte heller. Det kan ju vara någon som är jätteduktig som inte tar det och står, och då det blir lite så här lite konstigt liksom, och den som det är de som klarar av det här hårda. Kan ju finnas hur många som helst som är duktiga som inte tar det. Jag var själv när jag gick ut skolan, jag var skiträdd liksom. Jag var en rädd liten liksom, fortfarande rädd i och för sig, men alltså det är liksom, ja men alltså det blir så här. Det blir en sån konstig sållning. Och då, återigen, då kan man stå där och säga att det var bättre, att det var förr i tiden klarade av det. Det skiter ju dem i, de går till annat. Då går de och läser de medieprogrammet eller liksom börjar jobba som sopåkare, och så blir det liksom i alla fall liksom, där blir man i alla fall behandlad som liksom, respekt liksom.
Nej, det är ett problem.
Det är ett jätteproblem.
Jag tror också det är som du säger, sista ordet bara för att avsluta här kanske, att det är ju ändå respekten någonstans.
Respekten, ja, precis.
Alltså det är självklart, har vi elever, vi ställer ju höga krav på dem. Men bara, det är ju bara komma tid, det här ska göra, bla bla bla. Alltså när vi väl jobbar vi hårt. Men det är ju respekten. Mm. Alltså just att behandla dem som man själv vill bli behandlad.
Absolut.
Det är ju det jag tror är den stora grejen, för då kan ingen komma och klaga liksom att...
Nej.
Att liksom att, och jag tror att den punkten är brutalt viktig liksom.
Men sen också att vi tar oss tid att vara mentorer till dem. Alltså, det är ju den rollen vi måste ha när vi får in praktikanter. Och jag säger det här varje gång vi kommer. Jag var ju skitdålig också när jag var med Mattias och tog hand om de eleverna som kom till oss. Som var på min sida, och jag ångrar det jättemycket och försöker verkligen tänka på det hela tiden. Och göra allt jag kan för att göra en förändring. Men att ta den tiden och visa dem vad som faktiskt kan bli. Det är väl kanske det som är roligt.
Ja, och det handlar om ledarskap. Och det måste ju också då liksom någon då krögare eller köksmästare eller vem som helst förstå att det är ett ledarskap. Det är ju ledarskap. Det är inte, man är inte bara ledare över staben som är anställd. Man är ju ledare för alla som är där då varje dag. Det är ju klyscha, men alltså det blir ju viktigt att man är ledare. Man försöker åtminstone agera på något sätt liksom, med respekt och behandla dem. Jag försöker behandla dem som vilken kock som helst när de är där. Samtidigt så är det ju så att självklart så har ju de en annan transportsträcka. De kan inte göra allt, men ändå försöka vara involverade, prata med dem på samma sätt, involvera dem i överlämningarna på samma sätt. Allt så att man ingår i ett sammanhang liksom.
Ja, jag tror också det är viktigt. De känner sig delaktiga.
Så det känns delaktigt, man ingår i samma, känner så här bara att, och det är ju jätteviktigt.
Vad händer, nu har ni varit på Miami, och vad blir ett nästa besök som vi kan hålla utkik efter på Instagram? Vad är nästa restaurang ni vill besöka?
Vad sa vi
nu ska jag gå på Hantverket. Ni ska få recenseras. Det blir
livesändning. Jag tror vi går till Hantverket.
Höga förväntningar på Hantverket.
Kommer det finnas hasselbackpotatis på Hantverket?
Ja, absolut. Ja, det kommer jag göra.
Ja, men då kommer vi.
Sveriges bästa hasselbackspotatis.
Ja, precis. Mest sålda.
Ja, men jag slår min mammas faktiskt.
Men ingenting direkt som man känner så här att sen vill man ju alltid gå ut och äta någon gång mer, men klart man allt kommer ju själv att vilja gå på Fransén sen när de öppnar. Det ska brutalt spännande att se nu.
Jag är sugen på att köpa Köpenhamn nu. Jag vill längst vara Köpenhamn nu. Ja, absolut. Du och jag på Köpenhamn nu.
Men ska
jag
tänka på Köpenhamn nu då?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad jag lockar Köpenhamn. Du har inte varit på studio. Jag gillar ju studion jättemycket. Jag tycker det var jättebra.
Jag är också väldigt bra middag på studio.
Jag också.
Jag tyckte det var super. Det är ju sådär. Han lagar... med Mätt. Och han lagar stor gastronomi, jätteambitiöst, med vanliga råvaror liksom. Normala råvaror tycker jag på något sätt.
Ja, men då får vi hålla utkik efter Tom och Stefans livesändning från Köpenhamn. Vi ser fram emot det. Ge oss lite förvarning bara så vi kan boka in det. Ja. Så jag inte missar det den här gången. Ja, vi har haft en väldigt lång podd.
Ja.
Vi tackar för er, för ett besök. Jättekul att ha er här.
Tack.
Hoppas att ni vill komma tillbaka en annan gång och prata med er. Och sen, tack Tove. Tack Fredrik.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.